Välkommen till podcasten Hemma med små. Vanligtvis brukar vi träffa småbarnsfamiljer på Lilla Luckans familjekaféer. För att också kunna nå er i era vardagsrum spelar vi in en podcast där vi bjuder in intressanta gäster för att diskutera frågor som berör föräldraskap och hur det är att vara hemma med små barn.
Idag så ska vi prata om mentalisering i familjen. Och jag heter då Pia Rosengård Andersson, jobbar som avdelningschef på Folkhälsans förbund på en avdelning som heter Familjer och relationer. Så det handlar om hälsa ur ett sån här relationellt perspektiv, både i relation till sig själv men också i relation till andra som vi har omkring oss. Och med mig idag så har jag Lisa Ljungar. Vill du berätta vem du är?
Jo, hej på er. Lisa Ljungar heter då jag och jobbar också på Folkhälsan med hälsofrämjande förväntande och småbarnsfamiljer. Och då jobbar jag speciellt med någonting som heter mentaliseringsbaserat föräldrastöd som vi nu ska prata mer om.
Jo, och det här ska bli riktigt intressant. Och vi vill passa på här att lite göra reklam för en sån här förberedelse om man väntar barn och ska bli förälder och bli familj. Så då har vi en sån här satsning som vi börjar med under coronatiden som heter Babydags. Och den här kan man då virtuellt anmäla sig och delta i. Och om ni går in på Folkhälsans sida och i sökfältet skriver Babydags med X, så då får ni bra information om vår nästa kurs som startar den 4/5. Men nu ska vi gå över till dagens tema, mentalisering i familjen. Och familj vet jag nog vad det är, men Lisa, vill du berätta lite att vad är mentalisering?
Ja, det kanske låter som ett krångligt ord, men det är en mycket vanlig och vardaglig mänsklig förmåga som vi använder oss av dagligen. Och det är en förmåga som skiljer oss från djuren. Och ja, det är någonting som vi gör dag ut och dag in, men någonting som vi också för det mesta är omedvetna om att vi gör. Och vad är det då rent konkret frågan om? Det är vår förmåga att förstå den egna och andra människors beteende utifrån inre tillstånd, så som känslor, tankar, önskemål, värderingar och så vidare. Och det här säger ju kanske inte heller så hemskt mycket, att vad 17 handlar det om egentligen. Men jag kan ge några exempel för att öppna upp begreppet. Så jag är själv mamma till 3 barn, 3, 6 och 10 år gamla. Och så en kväll så stod jag i badrummet med vår yngsta son och vi borstade tänderna där tillsammans och så hade han ett litet vattenglas i handen och det råkade vara ett glas av glas och inte plast. Och så plötsligt tappade han det här glaset i lavoaren och det gick då sönder. Så vad tror du då, Pia, att lilla Isak, 3,5 år, då sa det så där ungefär sekunden efter att glaset hade gått sönder?
Sa han oj?
Han kunde ha sagt oj, men han sa mamma, det var misstag. Och varför gjorde han det då? Jo.
Därför att, jo.
Ja, säg bara.
Därför att han hade hunnit tänka ut hur en mamma skulle reagera.
Precis, ja, ja. Du är inne på rätt spår. Det är nämligen så att Isak då, som snart fyller 4, så börjar ha ganska bra koll på det här med mentalisering och vad det går ut på. Och han hade då, när vi stod där och borstade tänderna, så redan insett att hur jag som mamma tolkar intentionen bakom hans beteende, det vill säga det att han söndrade glaset, så är helt avgörande för hur jag kommer att reagera. Så säger han att mamma, det här var ett misstag, så kommer jag ju då förhoppningsvis att reagera på ett mer förstående och empatiskt sätt än om jag då tror att han har gjort det med flit. Så när min mentaliseringsförmåga då som mamma eller som människa i största allmänhet är i balans, så klarar jag av att se bakom både mitt egna och andras beteende. Och när den då inte är i balans och jag slinkar ner i ett träsk av sån här icke-mentalisering, så reagerar jag då på ett annorlunda sätt. Så om vi går tillbaka till det här exemplet med tandborstningen, så det där, skulle jag ha varit väldigt trött och hungrig och stressad och kanske har du kört över hastighet på vägen hem från jobbet, och så hade det blixtrat till och jag har gasat förbi en övervakningskamera, och allt det här påverkar mig då jag står där i badrummet och borstar tänderna tillsammans med Isak. Hur reagerar jag då? Glaset går sönder och kanske jag då istället skriker att skit också, att måste du alltid förstöra allt? Varför ska du söndra allt som är viktigt och värdefullt för mig? Till exempel så här skulle jag som förälder ha kunnat reagera. Och då skulle jag ha hamnat i ett sånt här i icke-mentalisering, eller en mentaliseringskollaps eller mentaliseringssvacka, eller vad man nu väljer att kalla det. Och det här, det är väldigt mänskligt, det här händer dagligen. Och det händer särskilt inom familjer, eftersom vi i familjen och alla som är involverade i vår familj, så är väldigt känslomässigt involverade i liksom, ja, det här familjelivet. Vilket gör att det också utmanar vår mentaliseringsförmåga.
Ja. Varför är det så viktigt med den här mentaliseringen? Speciellt då man bor och lever tillsammans. Också på jobbet givetvis. Men...
No. Jag skulle säga så här, att varför är det inte viktigt? Det är så otroligt viktigt att vår mentaliseringsförmåga är någorlunda i balans, eller att vi åtminstone strävar till att den ska vara i balans, för att den är helt avgörande för vår mentala hälsa och för att våra relationer ska fungera. Och just inom familjen så är den avgörande, för att den gör familjelivet helt enkelt trevligare för alla parter. Det är så att familjelivet då liksom mera präglas av goda, glada stunder och trygghet och tillit och så vidare, istället för konstanta gräl.
Och kanske en förståelse för varandra.
Precis.
Mm. Kan det vara så också?
Ja, så det är helt enkelt mindre trubbel i relationen. Det är också lättare att kapa av sådana här negativa cirklar som lätt uppstår i familjen. Vi kan tänka på till exempel Emils pappa i Emil i Lönneberga. Hur, om ni har läst den här tjocka Emil-boken, så det är ju en bok på ungefär 400 sidor som beskriver från sida 1 till sida 400, så beskriver det den här relationen mellan Emil och hans pappa Anton. Och det där, det är ju en sån här väldigt negativ beskrivning. Emil gör någonting som hans pappa tolkar som ett hyss, och det här leder till sådana upphettade känslor och, ja, heta stunder som leder till att pappan då mister sin mentaliseringsförmåga, och han har svårt att förstå Emil, vad är det riktigt som han har gjort och varför, och så gör han antaganden om vad den andra tänker och strävar efter, och så handlar då pappan utifrån de här antagandena. Och det här påverkar sen också hur han upplever Emil som person, och hur han upplever sig själv som person, och hur han upplever familjelivet. Och så går det då i en sån här ond cirkel som upprepas gång efter gång hela boken igenom.
Ja, den är ju ur ett vuxen perspektiv, så är ju den där Emil och berättelserna om Emil nog ganska intressanta på det sättet. Det här med att mentalisera då, eller att den här förmågan som du beskriver, har man den eller har man den inte? Går den att träna upp, eller liksom att man blir duktigare på det? Eller bara finns den där som någon form av naturkraft, som man är blond eller man är brunett eller man är mörkhyad eller ljushyad? Eller går den här att träna upp?
Ja. Den går att träna upp, och som jag sa där tidigare, så när vi är så där ungefär 4-5 år gamla så börjar vi ha ett ganska bra hum om det här med mentalisering. Men det är en förmåga som utvecklas livet ut. Och först så där vid 25 års ålder så börjar vi vara så att säga riktigt duktiga på det här. Förutsatt att det har funnits förutsättningar för oss att utveckla den här förmågan. Och vi lär oss mentalisera helt enkelt genom att bli mentaliserade själva. Så ett litet barn behöver en trygg vuxen som ser det här barnet som en sån här egen liten individ med egna tankar och känslor och åsikter. Och genom att då spegla tillbaka de här tankarna och känslorna och åsikterna till barnet och lära barnet få liksom någon slags ordning på de här känslorna, sina känslor och förstå att det är ens egna känslor och hur man hanterar dem. Så genom den här växelverkan, genom den här speglingen så blir vi då mer eller mindre duktiga på att mentalisera. Och nu är det en förmåga som ingen kan bemästra till 100% om inte man är en sagofigur eller gudomlig varelse. Det liksom hör till mentaliseringsförmågan att den är väldigt skör. Jag sa där i början att det är något som skiljer oss från djuren. Och vi kan mentalisera uttryckligen för att vi är människor. Samtidigt så är det väldigt svårt för oss att mentalisera för att vi är just människor och mänskliga varelser som påverkas av känslor, tankar, händelser, ja, vet du, allt livet helt enkelt. Så det att upprätthålla den här balansen i vår mentaliseringsförmåga, så det är väldigt, väldigt svårt och det är väldigt utmanande. Men ja, för att svara på din fråga, det är någonting som man kan bli bättre på och som det lönar sig att träna och försöka bli bättre på.
Jo, och det där är ju, tror jag, någonting man hamnar att träna hela livet. Men du det här beskrev här att man kan inte, alla är inte i sitt bästa slag alla dagar. Och själv har jag nu 3 barn, men de är vuxna nu. Och jag känner ju igen det här när man själv är trött och stressad eller nedkörd eller på det sättet. Och då händer det i alla familjer att det går fel. Men liksom, finns det någonting så här som man kan tänka som vuxen? För jag tänker, vi vuxna har ju lite ansvar för tonen och sätter liksom ribban i familjen. Hur vi umgås och hur vi bemöter varandra. Men liksom, finns det någon sån här, något verktyg som gör att man, när man märker att nu far det åt fel håll, kan man på något sätt stoppa upp sig?
Ibland kan man och ibland kan man inte. Det första kanske är att försöka bli så medveten som möjligt om var man befinner sig. Liksom. Att är man så att säga nära en sån här tipping point och håller det på och kokar över. Så att ha koll på de där egna känslorna och att även i utmanande situationer försöka reglera sig själv, för att bara genom att reglera sig själv och sina känslor så kan du hjälpa barnet att reglera sina känslor och få ordning på dem. Och det här lyckas ju inte alla gånger. Här är ett knep som man kan ta till exempel, om du ska springa maraton så måste du också kanske lite så där peppa dig själv att ja, det här fixar jag. Så om du är i matbutiken 5 med 2 hungriga och trötta barn och du är själv också hungrig och trött, så kan du också försöka psyka dig så där att oh yeah, liksom det här fixar jag. Jag ska bara ha köttbullar och mjölk och morötter och så tar jag hem det här gänget. Och jag vet att det är jättetufft just nu, men vet du, en kvart till och så är vi där. Att jag fixar det här. Så lite sån här pep-talk till dig själv, det kan hjälpa. Det kan också hjälpa att man säger högt för sig själv, eller tyst för sig själv då kanske där i butiken, att nu är jag trött och jag är stressad och jag vet att min förmåga att mentalisera mig själv och mina barn är ansträngd. Och det är helt mänskligt. Men att man på det sättet blir mer medveten om det. Så sån här knep. Men det där, innan jag berättar mer om hur man kan träna på sin mentaliseringsförmåga, så tänkte jag att det kanske också är viktigt att veta att det är inte så här att antingen så mentaliserar vi eller så mentaliserar vi inte, utan att vi rör oss ständigt längs med ett sådant spektrum där ena sidan av spektret innebär så kallad effektiv mentalisering, där vi har balans och klarar av att både tolka oss själva och andra, och ja, det finns balans mellan känsla och tanke och vår inre värld och yttre värld och så vidare. Och sen är då andra änden av det här spektret helt sån här totalt ineffektiv mentalisering, där vi tappar konceptet helt och det där bara agerar utifrån någon stark känsla, till exempel. Jag kan, om vi har tid så kan jag ge ett exempel ännu på hur det kan se ut då, när vi inte riktigt tappar hela konceptet, men nog har glidit över liksom dit mera mot det här ändan av ineffektiv mentalisering. Det var så att förra fredagen så vaknade vår förskolepojke med mitt i natten. Han hade svår huvudvärk, och det har han rätt så sällan. Och då blev min man och jag kanske lite oroliga att oj då, att vad kan det här vara för någonting? Och han grät en stund och klagade på den här huvudvärken, och så sa han att det verkar i benen och det verkar i ryggen. Och så somnade han om, och när han väl vaknade sen på morgonen så var han ganska ledsen fortfarande och sa att oj vad det verkar i huvudet och det verkar fortfarande i benen. Och mamma, jag har sån här spagettiben, sa han. Så när han steg upp så hade han lite svårt att stå på de där benen. Så vi blev ordentligt oroliga och tänkte att oj då, att kanske det är bäst att vi för honom till HVC och visar upp det här då. Nu när det är fredag och allting, att ni vet, man vill inte vänta med sånt där inte över helgen sen, att ifall det skulle bli värre. Min man bokade en tid åt honom, och så körde jag iväg då till HVC. Och när vi kommer dit så hoppar han omkring och är glad, och det verkar ingenstans, och allt är frid och fröjd. Och så går vi då in till läkaren, och hon konstaterar också att hör du, att nu tror jag att du har kommit hit med en helt frisk pojke. Att det är ingen fara, att gå hem och ät lite frukost och drick lite vatten så känner du dig bättre. Och så känner jag hur pulsen stiger, och jag sitter där och tänker att herregud, att nu tror den här läkaren att jag är någon sån här hönsmamma som använder upp hälsovårdens knappa resurser mitt under en pågående pandemi. Vad pinsamt. Och så gick jag därifrån, och jag var lite där arg och snesig och sa åt sonen då att jag kunde nu inte säga att det bara var träningsverk, eller fattar du nu inte att du inte har druckit någonting efter träningen, att det är därför du har ont i huvudet, eller vad jag nu snäste åt honom. För att den här min inre värld som tog över, så förblev liksom, det blev en sanning för mig. Jag tänkte att nu tänker den här läkaren här att jag är en sån här hopplös hönsmamma. Och riktigt pinsamt är det när man bor på en liten ort dessutom. Nu kommer alla att få veta att jag är en sån här mamma som helt i onödan kör till HVC och tar upp sån här viktiga, dyrbara läkartider. Och först när jag hade fört pojken till förskolan och själv kommit på jobbet och fått en kopp kaffe i mig, så inser jag att men vad håller jag på med? Och det här händer väldigt, väldigt lätt åt oss. Att vi liksom, vår inre egna värld tar över och blir någon slags allmän sanning, trots att det bara är frågan om vår inre egna värld.
Det där var ju ett jättebra exempel. Och det handlar väl på ett sätt om mentalisering. När du beskrev de här exemplen, att det handlar ju väldigt mycket om balans, tänker jag.
Ja, det handlar om en ständig strävan efter balans. Både då mellan känslor och tankar, en själv och människorna omkring en, och mellan inre och yttre. Ni kanske alla har, eller jag vet inte, jag ska inte säga att ni alla har gjort det, men när jag promenerar in på Bibban till exempel, så brukar jag slås av en sån här känsla att oj nej, de där böckerna, att nu ser de på mig så där att där kommer den där tanten som inte har returnerat sina böcker. Och då vet jag ju att de antagligen har noll koll på mina lån och huruvida de är returnerade eller ej. Men här igen så slår den här inre världen över. Man får någon skuldkänsla för någonting. Så jo, och där tappar man den här balansen. Och det kan man då tappa liksom på flera olika olika sätt. Man kan till exempel bli väldigt självupptagen och självcentrerad och helt tappa bort sin, den andra. Som det gick där när jag berättade om det här exemplet med Isak som borstade tänderna, och om jag då hade varit mindre i balans och reagerat på ett häftigt sätt, så det där, då skulle jag ju inte ha haft lilla Isak alls i tankarna, utan endast mig själv.
Jo, det är ju intressant det här. Som jag nu minns tillbaka på småbarnstiden, så ibland så, eller ofta, är det ju mänskligt att göra den funderingen, att man tänker att ofta blev det ju så här, om alla var trötta och hungriga, så då tappar man själv också konceptet på det sättet. Så lite så som man tänkte ju inte, men lite så blev det att jag är ändå på så dåligt humör, så nu ska jag passa på att ta upp någonting som har stört mig. Eller liksom som att det blir fel timing helt enkelt med när man tar upp saker, därför att man tar upp det då man själv inte effektivt mentaliserar, som du uttryckte. Och det är kanske bra att komma ihåg som vuxen att man kanske inte ska börja filosofera eller gräva i saker då man själv märker att nu är jag i det här spektrets andra ända, mera än vad jag är i balansändan. Kan man tänka så?
Absolut, ja. Det är en viktig poäng. Alltså, och det gäller ju inte bara dig själv, utan om man märker att ens barn är väldigt känslomässigt så här laddade på grund av någonting. Du kanske vill ta upp någon sak med ditt barn. Det kan då gälla vad som helst, från varför hänger du inte upp dina kläder i tamburen, eller varför stiger du upp så sent på morgonen, eller vad det nu än är. Så lönar det sig ju kanske då inte att börja diskutera de här sakerna då, när den andra är liksom helt tydligt upprörd. Eftersom då har vi inte tillgång till en sån här optimal förmåga att mentalisera. Och det här gäller både stora och småbarn och vuxna, att vi måste ju lugna ner oss först innan vi klarar av att tänka någorlunda rationellt då och börja mentalisera.
Ja, är det någonting till så här, Lisa? Tiden börjar rinna ut. Det här är ju jätteintressant, för det handlar ju om en sån här tillvaro, eller hemmet är ju det ställe där jag är mitt bästa jag och mitt sämsta jag. Och liksom det här hur vi samspelar, och att hålla koll på vår egen balans, men sen också att klara av att på något sätt via våra känslospröna att tänka hur den andra är i balans när vi liksom leva tillsammans. Är det någonting till ännu som slutkläm som du vill, Lisa, lyfta upp kring det här som hemmalivet och mentaliseringen?
Kanske det att man ska vara snäll mot sig själv, och att vikten att reparera sådana här mentaliseringssvackor efteråt, så den är mycket större än det att vi skulle sträva efter någon sorts perfektionism i föräldraskap, just för att vi alla är människor och de här avbrotten och utbrotten sker helt enkelt i familjen. Så det där, inget barn behöver heller en sån uppväxt där föräldrarna till 100% hela tiden tolkar rätt och förstår vad barnet tycker och tänker och vill och känner. Barnen behöver också få erfarenheter av när föräldrarnas förmåga att mentalisera inte fungerar. Det förbereder dem också till livet utanför hemmet. Men det som skulle vara viktigt att lära barnen är att det alltid går att reparera de här svackorna efteråt. Att förklara att nu var jag nu jättedum som skrek så där i badrummet åt dig för att du hade söndrat det där glaset. Att vet du, att mamma var så trött och stressad. Jag hade ju fått böter också samma dag. Eller vad det nu sen är som har, ja, förklara varför det gick snett helt enkelt. Och säga att det var jättedumt, det var inte alls ditt fel. Så det att barnet får exempel av sådana här reparationer Så det är egentligen det viktigaste.
Ja. Ännu bara kort en sista fråga. Om man märker att man inte trivs där hemma och man mest grälar och nöter på varandra. Finns det någon hjälp att få eller liksom, hur ska man börja nysta i det, tänker du?
No. Om man känner så här att man inte kommer loss från den här negativa cirkeln själv, så kan det nog hjälpa att prata med en familjeterapeut eller någon på rådgivningen som kan hjälpa en att få lite perspektiv och framförallt att se på situationen ur allas perspektiv. Att om man har fastnat liksom där i sitt eget synsätt, så det kan hjälpa.
Få hjälp att lyfta blicken.
Precis, få en fräsch blick på det hela. Och där ska jag ge ett sånt tips att det är bra att försöka undvika generaliseringar och istället fokusera på verkliga händelser. Vi föräldrar säger ofta så här att min Molly, hon sover aldrig. Eller Kalle äter så dåligt att det är så jobbigt när han alltid ska vara så kinkig med maten. Men istället då för att fastna i de här generaliseringarna och se dem som någon slags sanningar, så är det mer fruktbart att se på verkliga händelser. Och hur gick det i morse? Kan du berätta mer om det? Hur såg den situationen ut? Vad kände du då? Och vad tror du att Kalle kände då i den situationen? Att bolla och reflektera kring verkliga händelser istället än för de här generaliseringarna. Det kan vara ett tips.
Bra. Jag tror vi hamnar och drar sträck här, men det här var jätteintressant. Och tusen tack till dig, Lisa, för att du delar med dig av dina tankar. Och som sagt, är du i väntans tider och funderar på babydags, så gå in på Folkhälsans sida och nästa kurs startar den 4/5. Ha det så bra och nu tackar vi för oss, eller hur, Lisa?
Ja, tack så mycket.
Tack för att du har lyssnat. Den här podcasten är ett samarbete mellan Luckan, Barnavårdsföreningen, Folkhälsan och Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs. Ifall du vill veta mer om familjekaféverksamheten på Lilla Luckan eller få annat stöd som vi erbjuder småbarnsfamiljer, så har vi satt in nyttiga länkar i podcastens beskrivning.